السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا، ويلكم تباكا في الفشتة لكونا هاي لقالا سيدا كورونا أبدمين. نعم، والحمد لله في بيانا رمى أسلوتة هو سورة الأعراف som vi påbörjade i Ramadan, och vi har nu kommit fram till den 14:e lektionen, och enligt min uträkning är det inshallah efter detta 2 lektioner kvar bi'idhnillahi ta'ala, och sen går vi tillbaka till vårt gamla schema Sahih Bukhari och Riyad al-Salihin. Och vi i förra lektionen talade om staden där man Allah azza wa jalla nämnde att de inte fick fiska på sabbaten, men de fuskade och liksom la ut nätet på fredagen och tog nätet på söndagen. På så sätt försökte då slingra sig runt Allahs bestämmelser. Och sen hur vissa av de troende fördömde och sa åt dem att det här var fel, och hur Allah azza wa jalla räddade de som påbjöd det goda, och hur Allah azza wa jalla straffade de som syndade. Och sen så kommer vi då fram till vers 167. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Och minns när din Herre tillkännagav att han ända till uppståndelsens dag ska skicka dem någon som utsätter dem för svåra lidanden. Din Herre är sannoligen snabb i att bestraffa, men han är också sannoligen förlåtande och benådande. När Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att de som går fotspåren från Ben Israel och gör det som de gjorde, kommer Allah azza wa jall att straffa, kommer skicka folk som straffar dem och förföljer dem fram till domedagen. Och så är det när man trotsar Allah azza wa jalls bestämmelser, hans profeter och hans uppenbarelse. Vem det än må vara, så kommer man att få en motgångar, problem och prövningar. Men sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala också i dessa verser att han är den som är snabb i att straffa. Och han är också den som är förlåtande. Så att man inte ska tappa hoppet och tänka att vi syndade och därför är vi fördömda till domedagen. Vi, vårt folk, vårt släkt, vår familj. Nej, det funkar inte så. Utan alhamdulillah, en person kan alltid göra tauba. Och subhanallah, det är konstigt ibland. Jag har fått såna här frågor från muslimer som tror att de är så här cursed. De har en förbannelse på sig. Att de är så här fördömda. Alltså allt jag gör är bara olycka. Jag och min familj och min släkt och allting. Det där finns inte. Alltså varför ska Allah straffa dina barn för någonting du har gjort eller någonting dina föräldrar har gjort? Och varför ska du ha en evig bestraffning på dig som du inte kan ångra dig för? Nej, Allah azza wa jalla förlåter vem han vill. Och ber man Allah azza wa jalla om förlåtelse, så khalas. Då, som Allah azza wa jalla säger i Koranen, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah skulle inte straffa dem då de bad om förlåtelse. Så att göra istighfar, göra toba, är en orsak till att straff avvärjas från dig. Allah tar bort straff från dig. Så ingen ska få för sig någonting sånt, att jag är cursed eller jag är förbannad för alltid. Utan alhamdulillah, Allah azza wa jall är al-ghafur al-rahim. Och Allah azza wa jalls nåd och rahma övervinner hans vrede. Och Allah älskar att förlåta och älskar de som vänder sig till honom och ber om förlåtelse. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Och vi splittrade dem i olika grupper som spreds över jorden. Och bland dem fanns rättfärdiga, medan andra var av andra slag. Och vi satte dem på prov genom både medgångar och motgångar för att de skulle vända tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han delade upp Bani Israel i olika grupper. Och han gjorde så att de delades ut på olika platser på jorden. Och det kan vi även se idag, är det inte så? Att judar bor på väldigt många olika platser. På platser som man blir så här, wow, de finns i Yemen, de finns i Iran, de finns i Nordafrika och så vidare. Men utspridda på jorden. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala minhum as-salihuna wa minhum duna dhalik. Bland dessa som då splittrades på olika platser på jorden fanns det de som var rättfärdiga. De följde Musa alayhi salam och de följde Taurat, de följde Injil när Isa välkomst och accepterade hans budskap. Och vissa mufassirun från Salaf säger att det här inkluderar också de av judarna som bodde i Medina och väntade på sista profeten Muhammad alayhi salam och accepterade hans budskap då han välkom till Medina. Och dessa är de som verkligen inkluderas av denna vers. Men även de som följde tidigare profeter och tidigare budskap och levde ett rättskaffens liv. Yani var muttaqun och salihun, alhamdulillah. Och vi sa ju det här förut att de här berättelserna om Ben Israel och de misstag som begicks och så vidare, man kan inte dra alla över en kant. Utan de är som våra umma. Umma Muhammad alayhi salam. Det finns bra och det finns dåliga. Är det inte så? Och det fel och det dåliga de gjorde nämns här som en tankeställare till oss. Det här var fel. Gör inte samma fel som de gjorde. Och det är ju hela syftet med berättelserna i Koran. Att man ska ta lärdom. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرًا. Allah säger att ni har en tankeställare, en lektion i dessa berättelser. Så att vi ska ta åt oss lärdomar och implementera dem i våra liv. Och inte göra de misstagen de begick. Så att vi inte drabbas av de straffen som de straffades av. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att han prövade Bani Israel bil hasanati wa sayyi'at. La'allahum yirji'un. Han prövade dem med gott och ont. Kanske de kommer att vända tillbaka till Allah. Och det här är inte bara någonting som är unikt för Bani Israel. Utan någonting som präglar alla människor och jinnar. Att Allah prövar oss och nablukum. Alla prövar oss med ont och gott som är prövning. Rikedom, fattigdom, hälsa, sjukdom, skönhet och så vidare. Alla prövar oss med alla dessa saker. För att se om vi är tacksamma i goda tider. Och för att se om vi är otacksamma i dåliga tider. Eller tålmodiga. Så Allah azza wa jal sätter människan på prov. Och här nämns också en hikma, yarhamukallah. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. En vishet med dessa prövningar som människan genomgår. Vissa, och de är mindre, kanske vänder sig tillbaka till Allah när de får de får gott. Och som jag sa, de är färre. Tyvärr, de flesta som får gott vänder sig bort från Allah och glömmer bort Allah och religionen och allting. De blir svaga i sin tro. De fastnar i dunia. Men det finns de som kanske tänker att det här är från Allahs gåva och jag måste tacka honom och bli troende. Och sen prövar Allah folk med motgångar. Kanske de kommer att vända sig tillbaka till honom. Och det här är det vanligaste. Att folk vänder sig tillbaka till Allah i bön och i nödhjälp och så vidare när de har det svårt. I sjukdomar, i problem, i fattigdom, i krig och liknande. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابِ. Och det kom efter dem ett sämre efterträdande folk som fått boken, ett taurat i arv. Men endast tar vinningen i denna värld. Och de säger, vi kommer ändå att förlåtas. Och om en liknande vinning visar sig för dem så tar de den också. Har inte bokens fördrag slutits med dem om att de inte ska säga om Allah annat än sanningen. De har ju studerat det som finns i den. Och den slutliga hemtvisten är bättre för dem som visar Guds fruktan. Använder ni inte ert förstånd? Ja. Efter, här nämner Allah Ben Israel två kategorier, eller hur? Allah nämner här minhum as-salihuna wa minhum duna dhalik. Vissa var rättfärdiga och vissa var mindre rättfärdiga. De var syndare. Okay? Och sen säger فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف. Och det kom ett folk efter dem som var lägre. Alltså de var verkligen inte religiösa. som Allah också nämner i surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Yani samma, det är samma folk. Det kom ett folk efter som var lägre i rang, i tro, yani, sprang efter sina lustar och försummade bönen. طيب. Så det kom då ett folk efter. وَرِثُوا الْكِتَابِ De fick ärva boken. Och Allah nämner också sen här att de studerade boken. Ja? Precis. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ De som fick ärva ett taurat lärde sig också ett taurat. De gick på skola, undervisade sig religionen. Och det var inte så att de var okunniga om religionens bestämmelse. Det var bara att de försummade religionen. Inte brydde sig om religionen. De var troende till namnet som man kanske säger. Vad var det de gjorde för någonting? Allah subhanahu wa ta'ala säger här. De hade en väldigt dålig egenskap. De tog endast vinningen i denna värld. Och då säger många lärda här. Det här handlar om när det kommer till pengar. Att tjäna pengar. Att de brydde sig inte om det var halal eller haram. Ja, det viktigaste var att tjäna pengar. Hur pengarna kommer, det är inte relevant. Men det kommer aradun, min hayat i dunya, betala. Och de nämner här som exempel ränta och mutor, rishwa. Att vissa domare från Ben Israel dömde bara för ett folk eller mot ett folk då de fått en muta. Och dömde då till personens fördel. Eller mot en annan person och så vidare. Bara om de fick mutor. Taib. Och vad gör de för någonting? När man säger åt dem att det här är haram, det här är inte tillåtet. Säg jo farolarna, det kommer att bli förlåtna. Det är lugnt. Och om det sen kommer en till prövning, världsliga angelägenheter, en till chans till att ta en muta, så tar de den också, säger Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte en engångsförteelse, utan det är ett mönster. Det är ett levnadssätt. Att så fort du får chansen att tjäna pengar, vi tar dessa pengar. Hur de kommer spelar ingen roll. Och vad är deras argument? Vi är ändå förlåtna. Och som de säger i andra versen, om vi går till elden så är det bara någon dag eller någon dag. Yani, kort tid kommer vi vara elden så går vi till paradiset. Yani, vem har gett er den här garantin att ni kommer att vara i paradiset? Och det nämns här från vissa av Salafi Tafsir som Ibn Kathir nämner att domarna på den tiden brukade döma orättvist och döma med vad heter, mutor och så vidare. Och det fanns en religiös grupp av judar som fördömde dem och sa det här är haram, det är inte tillåtet. Och de ingick en pakt att om vi någonsin hamnar i deras position så ska vi absolut inte göra det som de har gjort. Det här är haram. Och subhanallah, domarna dog, de fick platsen och de började också ta mutor. Ja? Och då sa man, men du lovade, du gav en pakt. Och då säger han, men Allah kommer att förlåta oss. Förstår ni? Och det här som Imam Sa'di nämner, det här är en fake toba. Och tyvärr, det här är också något som präglar många muslimer idag, eller hur? Han har disco, han har klubb, han har haram, säljer alkohol, säljer knark, säljer jag vet inte vad. Och när du konfronterar honom, bror, vad gör du? Syster, vad gör du? Men Allah förlåter, Allah är den förlåtande. Jag är troende i hjärtat, eller hur? Jättevanligt. Döm inte mig. Vem är du att döma? Bara Gud kan döma. Har ni hört den? Är det sant? Bara Gud kan döma. Är det argumentet sant i islam? Det är batil, det är falskt. Och då bara Gud kan döma. Varför har vi då domstolar? Ja? Och om någon äter så här, han äter gris. Han äter en korv med gris. Kan du då döma att han gör någonting haram? Eller skulle du vara så här likhet och säga tyvärr, jag får inte döma dig. Vad är det för? Det är flumsnack. Och det, de som säger så, det är ofta de som är gärna drunkna till synder. Gärna låt mig vara, låt mig synda. Döm inte mig. Men tyvärr, det du gör är fel, det du gör är haram. Och vi ger dig råd. Vi säger åt dig, broder, syster, det här är inte tillåtet. I taqilah, ni fruktar Allah azza wa jalla och lämnar de här synderna. Eller hur? Så, de kommer de argumentet och säger, men Gud kommer förlåta oss. Och så fort de får en till chans så gör de synden igen. Varför är det här en fake toba? Är det någon som vet? Nej, du glömde ett ord där. Ja.
Att
man lämnar synden. Och Ibrahim intalar sig själv att man inte ska göra om synden. Okay? Så Toba har vissa villkor. Det första är att man känner nedem. Man känner ånger. Det här, det verkar inte känna ånger. Det är lugnt, Allah förlåt oss. Nedem. Rasul alaihissalam, han sa nedem huwa toba. Ånger är toba. Två, al-iqla'an id-damb, att man lämnar synden. Man lämnar, man fortsätter inte synden. Så handlar en person med ränta och gör toba. Vad är då hans toba? Att han avslutar all handel och all business och alla lån med ränta. Och tre, al-azm, att han intalar sig själv att inte återfalla tillbaka in i synden. Okej? Och de här har ju inte de här. De har inte intalat sig själva att det här ska vi inte göra om, utan om det kommer någon som är en bra muta imorgon, vi tar emot den. Och tyvärr, som jag sa, många muslimer idag lever på det här sättet. Gör haram, får han chansen att göra det igen, han gör det igen. Han väntar bara på den chansen nästan. Och det här är subhanallah, som profeten alaihissalam sa från domedagens tecken, då han sa att från domedagens tecken är att det kommer att komma en tid där folk inte längre bryr sig om hur de tjänar sina pengar. Är det från halal eller haram? Subhanallah. Och en annan hadith, han säljer sin religion för någonting lågt och världsligt. Men han är beredd att kompromissa med islam för lite pengar, för ett arbete, för en vacker kvinna eller liknande. Men det spelar ingen roll hur pengarna är införskaffade. Så länge det kommer i fickan, det är det som räknas. Subhanallah. Och det här är absolut inte en islamisk egenskap som en person ska ha. Och då så säger då Allah subhanahu wa ta'ala till dessa människor: har inte ett fördrag slutits med dem? Yani ni, när ni läser boken, och samma sak med vi muslimer, när vi läser Koranen, då har vi ett fördrag, vi har en ahd, mithaq, ett avtal, att vi ska lyda denna bok. La ilaha illallah, endast Allah ska dyrkas. Det är ett löfte, det är ett avtal till Allah azza wa jalla, att dyrka Allah azza wa jalla, att lyda Allah azza wa jalla, hålla sig borta från synder. Ni har ingått det här avtalet, och ni har studerat boken. Och det här är någonting som också gör synden ännu fulare. För att synda medvetet om att det är haram, konsekvensen av synderna, för hur förhatligt det är värre än att vara okunnig. Någon vet inte, han tänker det är mutor, ränta, det är okej. Okay. Det är inte värsta grejen. Och vet inte att det är haram. Han är inte lika syndfull som personen som faktiskt vet, eller hur? Och därför kommer Allah att fråga oss vissa frågor på domedagen. Och en fråga är: hur har du agerat? Med vad? Med vad du visste eller vad du inte visste? Vad du visste. Allah kommer inte fråga oss, som Abu Darda sa. Allah kommer inte fråga oss om vad vi inte visste. Utan han sa, jag är rädd att Allah kommer att fråga mig: hur har du agerat på det du visste? Är du jahil? Inshallah, du är ursäktad. Och ibland kanske man får lite synd för att man inte lärt sig en viss sak. Men att medvetet synda trots sitt synda är värre. Hänger ni med? Och sen säger då Allah subhanahu wa ta'ala att de då ingått ett avtal, alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq, att endast säga om Allah subhanahu wa ta'ala vad som är sant. Naam. Yani då säger Ibn Kathir, eller Ibn Abbas nämner att Ibn Abbas säger: فيما يجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها. Yani, säg inte om Allah vad som inte är sant beträffande era synder, att ni kan fortsätta framhärda i synd och att ni är förlåtna. Det här är inte något som Allah har sagt, att ni bara ska vara likgiltiga och sen är ni ändå förlåtna utan att göra tauba. Det här är att säga om Allah vad som inte är sant. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också, som Ibn Kathir här nämner, att de ska klargöra sanningen. Jag vill säga till folk vad som är rätt och vad som är fel och sen implementera det. Som Allah säger i surat Al-Imran: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, och då Allah ingick en pakt, ett avtal med de som fått boken innan. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, att ni ska tydliggöra den för folket och inte dölja den. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, men de kastade den bakom ryggen. وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, och sålde den för ett lågt pris. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, och vad lågt de böt ut den mot. Genom Allah Azza wa Jal har ingått den här pakten och avtalet med att man ska klargöra och säga vad som är sant. Inte dölja sanningen, inte urvattna sanningen. Och så behandlar Allah med färdig, jag läste här, Ibn al-Qayyim säger. Han talar om ulema su, de dåliga lärda, som här nämns. Dåliga lärda som säljer sin din för att ta ränta, eller ta, vad heter det, mutor. Är han beredd att döma orättvist? Taib. Och då säger här att det här är en varning för de som är lärda i denna umma och de som är besatta av dunya. För akhla ila al-ard, de är besatta av dunya, att varje alim som är eller ger företräde till dunya kommer att gå emot religionen. Alltså kommer medvetet att säga fatawa och domar som strider mot religionen så att han kan tjäna någonting världsligt. Därför är det jätteviktigt när man ger en fatwa, ett utslag, att man har ett rent hjärta och att man gör det för Allahs skull. Ibland folk ringer, de har räntelån och hit och dit, och, eller det finns någon maslaha för dig. Då kan man kanske dra sig åt någon åsikt som det är halal, det är tillåtet, det finns ikhtilaf, fast du vet att den är fel. Och det är jättefarligt. Och där sätts din kunskap och din tro på test. Är det sanningen du prioriterar eller är det dunja du prioriterar? I svaret som personen ger, i hans agerande. Hänger ni med? Och Allah skydda oss från att dunja ska vara det viktigaste för oss. Och Allah göra, eller akhira, det viktigaste för oss. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَالدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Och det kommande livet är bättre för dem som har taqwa. Innan Allah subhanahu wa ta'ala säger Ibn Kathir här, uppmuntra dem till den enorma belöningen som finns hos honom och varna dem för hans hårda straff. Ej, mitt straff och vad som finns hos mig, nej precis, min belöning och vad som finns hos mig är bättre för dem som har taqwa. De som håller sig borta från det som är haram och lämnar att följa sina egna lustar och vänder sig till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Yani här finns en väldigt viktig princip och det är att darul akhira khayr. Vilket liv är bäst? Detta liv eller nästa liv? Nästa liv. Det finns ingen snack om saker. Det finns ingen jämförelse ens. Men vem är nästa liv bättre för? En egenskap ska man ha. Och det är lilladina yattaqun. För de som har taqwa. Men de som inte har taqwa. Som framhärdar i synd och olydnad och trots och förnekelse. För dem är nästa liv inte bättre. För dem är det som profeten Muhammed sa alaihi wasallam, ad-dunya jannatul kafir. Det är den icke-troendes paradis, det här livet. Jämfört med nästa liv. Men det är den troendes fängelse. Han som har taqwa, jämfört med den belöningen, han kommer att möta oss Allah i nästa liv. Så vill man ha Allahs välbehag, vill man ha paradiset och förlåtelse, vad ska man ha? Taqwa. Och taqwa är ett av de mest omfattande orden som omfattar allting i al-islam. Är det inte så? Allting inkluderas av ett taqwa. Taqwa är att lyda Allah och att inte trotsa och synda. Eller hur? Så vad är det som inte inkluderas i taqwa? Allting inkluderas i taqwa. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att nästa liv är bättre för de som har taqwa. Afala ta'qilun. Har ni inget förstånd? Och då säger här Ibn Kathir, är ni de som typ ger företräde till dunya framför vad som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala, har de inget förstånd som avskräcker dem från dessa synder? Ja. Och han nämner Imam Sa'd i en fayda, han säger فَخَصِيَّةُ الْعَقْلِ النَّظَرْ إِلَى الْأَوَاقِبِ. Han säger, det kan man säga på svenska, خَصِيَّةُ الْعَقْلِ, yani vad som särskiljer eller liksom gestaltar, visar en persons förstånd, är att man kollar på resultatet. Yani vart saker och ting landar och slutar. Yani alla pratar här, ska ni inte ge företräde till nästa liv framför det världsliga livet? Okej? Okay? Har ni inget förstånd? Yani ett tecken på förstånd är att man ser vart saker och ting landar och slutar. Ja? Och det är jätteviktigt. För många människor tänker väldigt kortsiktigt. Här och nu. Och vad som händer idag eller imorgon. Och prioriterar det. Det ser vi ju på folks val i livet, eller hur? Men de som tänker längre. Vad kan man säga? Tyglar sig själv. Hindrar sig själva från att synda. För de vet att vad som finns hos Allah är bättre. Och gör goda gärningar och kämpar. För de vet att vad som finns hos Allah är bättre. Det här är de som har akal. Förstånd. Men de som bara syndar och inte bryr sig. De är likgiltiga. Och inte tänker på framtiden. Och vad som händer i nästa liv och döden. Det här är motsatsen till akal. Vilket är vad? Idioti. Ja? Brist på förstånd, intellekt. Och därför ska man som muslim alltid tänka långsiktigt. Vara tålmodig. Och också lära sig av andras misstag. Det är också ett tecken på att man tänker på hur saker och ting slutar. Gärna du ser någon person som är kriminell. Säljer narkotika, har problem med folk, utpressar folk. Och han blir skjuten. Han blir hatad, skjuten. Eller hur? Vilket är typ det vanligaste. Eller dör i en överdos eller något. En till, och en tredje, och en fjärde, och en femte. Alla samma sak. Du ser ingen som har lyckats. Han är 50 år, han gick i pension. Kriminell pension. Det finns inte, eller hur? Pablo Escobar, finns inte någonstans, ingen. Alla dör en förnedrad död. Eller hur? De största av historiens kriminella. Varför kan du inte ta lärdom av deras slut? Hur det gick för dem? Varför måste du vara så dum och envis och säga att de misslyckades men jag kommer lyckas? De är inte smarta, men jag är smart. Inte det här den största nivån av idioti? Att inte ta lärdom av andra. Du ser folk punda, knarka. Har det gått bra för någon på grund av att han har pundat? Blev han smartare för att han rökte på varje dag? Fick han högre betyg i skolan? Presterade han bättre i någonting i livet? Nej! Knark bedövar människan. Gör människan dum. Ta dina pengar, äter upp ditt förstånd. Dödar dina minnen. Är det inte så? Det är bara bedövande. En flykt från verkligheten. Det har aldrig gått bra för någon som pundat. Det kommer inte gå bra för dig heller. Lär dig. Kolla på al-awaqib. Kolla på hur saker och ting resulterar. Hur de slutar. Ja? Och det är jätteviktigt att man som muslim gör det. Kolla på hur ärofullt de lärda dog. Al-ulama. Hur ärofullt as-sahaba dog. Kolla på hur ärofullt de kommer att få det i nästa liv. Är det inte den ambitionen och de målen vi borde sträva efter? Allah musta'an. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i slutet på dessa verser: وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ. Och vilka är dessa som har taqwa? Det är de som håller fast vid boken. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ. Och de förrättar bön. إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Och aldrig låter vi dessa rättrådigas lön, eller de rättfärdigas lön, gå förlorad. Nej. Den här versen handlar, alla tilltalar här, Ahlul Kitab. Men en viktig princip inom tafsir, det är att al-ibratu bi'umum al-lafd wala bi'khusus al-sabab. Jätteviktig princip. Al-ibra, på svenska typ budskapet, bi'umum al-lafd. Budskapet handlar om den generella betydelsen av versen och inte den specifika anledningen till varför versen nämndes. Hänger ni med? Alltså en vers kan handla om en sahabi. Ja, en sahabi gjorde någonting fel eller gjorde någonting rätt i Hajj till exempel. Och han fick tillåtelse att raka håret på grund av ett problem. Vers kom ner gällande honom. Är versen specifik för honom eller är versen för alla fram till domedag? Den är för alla. Förstår ni? Men någon kan komma och säga att det handlar om Ahlul Kitab, det handlar inte om oss. Men ta den här generella principen. Och så länge det inte nämns att det här var unikt för dem och det här är specifikt för oss och så vidare, så är en generell betydelse i det som gäller. Även om det handlar om en specifik individ eller händelse. Okej? Så Allah Azza wa Jalla prisar här de som har taqwa. Och vilka är de? Det är de som håller fast vid boken. Och det här är en jätteviktig egenskap. Ett temessuk bilkitabi wa sunna. En muslim ska hålla fast, han ska greppa fast vid Koranen och sunna. Inte bara de som följer Koranen och sunna. Du ska hålla fast vid den. Den är ju messikuna bilkitabi. Ja Yahya khud alkitaba biquwa, yani ta boken med styrka, på allvar, ta det seriöst. Och håll fast i boken, det är en, släpp den inte, tappa inte taget, låt inte någon ta den ifrån dig. Och samma sak med islam, med sunna, håll fast vid islam, greppa tag i den och låt inte någon ta religionen ifrån dig. Ja? Eller hur? Ta inte religionen så här. Nej, håll fast i islam, hårt. Och vad sa profeten alaihi wasallam? Han sa, addu alaiha bin nawajid, yani bit fast i min sunna, sunnan av sahaba med era hörntänder. Yani greppa tag i islam hårt. Det här är det viktigaste, det finaste vi äger, det dyrbaraste vi har. Så ta religionen på allvar. Och förrätta bön. Viktigaste egenskapen efter la ilaha illallah Muhammad Rasulullah är att man ber sina fem salat. Ber man inte sina fem salat, Allahu alim, om man ens är muslim. Yani, bönen måste man be. Och som Umar radiyallahu anhu sa, den som försummar bönen försummar allt annat. Yani, först ska du med bönen. Vem är du att vara så ärlig och prydig och noggrann med allting annat i livet? Yani, säger, min islam är bra, men jag ber inte. Nej. Yani, börjar du med att fuska med bönen, kallas. Vad som kommer efter, yani, kan mätas med hur du ber. Så är man noggrann med bönen, är man noggrann med resten av aspekterna i livet. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Och minns när vi drog upp berget ovanför dem, som om det vore en أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. Här har vi ett svårt ord här, baldakin. Yani, de trodde berget var över dem. Och de trodde att det skulle falla ner på dem. Ta med kraft det som vi har gett till er och kom ihåg vad som finns där i, så att ni kan visa Guds fruktan. Och här, Allah, det är den sista versen, om jag inte har fel, som handlar om Ben Israel. Allah säger här, minns, när vi drog upp berget ovanför dem. Yani, det sägs här i tafsir att de... Musa a.s. när han kom tillbaka till Ben Israel och säger till dem, här är ett taurat, ta emot den. Och då säger vissa att det beror på vad som finns i den. Det beror på bestämmelserna. Är de svåra eller lätta? Är de typ enkla eller och så vidare? Ja, de ifrågasatte. Alltså inte alla, men vissa. Ifrågasatte dem. Alltså, ta boken. Och då kommer en ängel, och vissa säger Jibril, och tar upp berget Tor. Han sliter upp berget med dess rötter, alltså den, det som är i marken, över dem som ett moln. Och självklart, om du har ett berg över huvudet, ja, ni drabbas du av skräck, eller hur? Och då sägs det till dem, ta nu emot boken. Ja, ni, ta emot boken eller så släpper han berget på er. Så de tog emot boken motvilligt. De ville inte ens ta emot bestämmelserna. De tyckte att de inte överensstämde med deras lustar och begär. Så det här är det som menas med den här versen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, ta den med kraft. Det är samma sak där. Ta boken allvarligt. Och kom ihåg vad som finns där i, så att ni kan visa Guds fruktan. Ja. Vi ska ta här, ska vi se, hur långt har vi gått? Vi har en igen. Det är en viktig vers. Ja, vi hinner med den, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Och minns att din Herre tog fram alla Adams barn, avkomlingar, ur ryggen på dem. Och lät dem vittna om sig själva. Är jag inte er Herre? Och de sa, jo, vi vittnar. Ni kan därför inte säga på domedagen om detta, var vi omedvetna. Eller säga, detta var det som våra förfäder dyrkade. Eller det var våra förfäder som dyrkade avgudar före vår tid. Och vi var bara ättlingar som kom efter dem. Ska du låta oss gå under på grund av vad dessa, yani mubtilon, dessa falska människor gjorde? Den här versen handlar om el-mithaq. Yani det avtal eller löfte som Allah azza wa jall ingick med hela mänskligheten. Okej? En väldigt, väldigt mäktig vers som har en väldigt viktig innebörd. Och om vi lämnar den här lektionen bara, vi har förstått den här vers, så alhamdulillah, har vi förstått mycket, mycket khayr. Och tafsir på den här versen är djup. Vissa böcker i tafsir nämnde 20 sidor. 20 sidor. Och även Ibn Kathir, mashallah, maqassar, yani han nämner också många, många sidor. Och vi kommer förkorta inshallah innebörden av den här versen. Ibn Kathir säger här att Allah subhanahu wa ta'ala berättar att han tog ut Adams barn från deras ryggmärg för att de skulle vittna mot sig själva att Allah är deras herre, Allah är deras konung och att endast Allah har rätt att dyrkas. I enlighet med det som Allah azza wa jall inpräntat i människans natur, det som kallas för el-fitra. Ni känner alla till den termen, el-fitra. Den naturliga normen som finns i människan. Den naturliga normen som Allah azza wa jall skapade människan i. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا. Vänd ditt ansikte till Allahs religion, hanif. Och hanif betyder en person som vänt sig bort från kyrk och vänt sig till ett tawhid, till att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Och detta är den fitra Allah skapat människan med. La tabdila li khalqillah. Inget kan ändra vad Allah har skapat. Och i Sahihain, Bukhari Muslim, min hadith Abi Huraira, så sa profeten a.s. kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Att varje barn föds på al-fitra. Och en annan riwaya på hadithen, ala hadihi al-milla. Att varje barn föds på den här vägen. Yani al-fitra, al-tawhid. Och sen är det personens eller barnets föräldrar som gör honom till jude eller kristen eller majus, alltså eldyrkare. Till slutet på hadithen. Och profeten alaihissalam sa också att Allah säger inni khalaqtu ibadi hunafa. Jag skapade mina tjänare som monoteister. Yani hunafa plural på hanif, en person som endast yani tror på en gud. Och sedan så kom shayatin och förde dem bort, yani vilseledde dem från deras religion. Och tillät för dem det, eller förbjöd för dem det är tillåtet för dem. Nej. Den här versen handlar om el-fitra. Och el-fitra, den här naturliga normen som finns inom människan, imprintat, att det finns en gud, det finns en skapare. Det överensstämmer med logiken och det känns rätt att tro på en gud och dyrka en gud. Det känns rätt. Och det här är det som kallas för el-fitra. Och det här är någonting som alla barn föds med. Utan undantag. Alla barn föds med el-fitra. Yani barn föds inte till ateister. Och därför finns till och med en forskning gjort av icke-muslimer. Jag tror den heter Children are born believers. På ett känt universitet, det kommer till Oxford eller något sånt. Yani children are born believers. De gjorde ett test och kom fram till att barn föds som troende. Och ni vet ju det här, om du en person växer upp någonstans på en öde ö eller någonting, han kommer tro på någonting. Sen har han inte fått vägledning och uppenbarelse i hur han ska tro på denna gudom, vad denna gudom har för egenskaper och vad han vill av oss och varför han har skapat oss. Den här vägledningen kräver uppenbarelse. Men den generella, grundläggande principen att det finns en skapare finns inprintat i människans natur. Norm. Alltså Allah har skapat det i människan. Och därför är islam det naturliga, logiska valet. Genom det går hem, det är så enkelt. Det krockar inte med det. Genom någon säger till dig, tro på 3000 gudar. Varenda sak i livet, varenda sak du vill, har en egen gud. Ja, vad heter de här? Men det får du lära dig längs vägen eller jag vet inte vad. Låter det logiskt. Och du ska gå och be till en bild som någon har målat, en staty som någon har gjort och så vidare. Och sen i den religionen tycker folk tusen olika saker om dessa gudar. Vem ska du följa? Du vet inte. Och så vidare. Ja, du vet att det här är bluff. Det här är gjort av människor. Är det här någonting ditt hjärta kommer känna så här? Du kommer känna dig bekväm. När jag har kaos. När livet håller på allting. Bara och går under det. Jag ska be till de här statyerna. Nej. Allah, det är så ologiskt. Islam är så logiskt. Det finns en skapare. En herre. Inte två eller tre gudar. En allsmäktig gud. Endast han förtjänar att dyrkas. Alltså, allting annat är skapat, eller hur? Och det här är det som varje barn föds med. Okej? De föds med el-fitra. Och det här är mer specifikt än att säga att varje barn föds som muslim. Vissa säger så, de föds som muslim. Allah, de föds med el-fitra, tron på en sann Gud. De föds inte med tron på Muhammad Rasulullah och Koranen i Allahs uppenbarelse. Nej, det där kommer sen. Hänger ni med? Men de föds med den viktigaste grunden, vilket är tron på en enda sann Gud. Och det nämndes ju här i haditherna också, att varje barn föds på el-fitra. Och sen är det samhället, föräldrarna eller shayatin. Shayatin är insi wal jin, som avleder barnet från den naturliga normen. Du vet, ett barn är så rent och oskyldigt det kan bli, eller hur? Ja. Men subhanallah, allt rent kan smutsas ner. Allt går att manipulera. Är det inte så? Hur många människor har inte blivit manipulerade, lurade, förändrade? Det går. Hjärntvättade. Du hör någonting dag in och dag ut. Du tvingas på någonting. Alltså, de accepterar det. Så grunden är att folk föds som troende. Och det här är också ett av de starkaste bevisen som man ska använda när man debatterar med en ateist. Okej? Och ateister, tyvärr finns det ganska många av detta land. Och tyvärr målas också ateismen upp som normen. Man lär sig i skolan evolutionsteorin och hit och dit. Och man försöker att lyfta fram yani, ateismen och evolutionen. Och ibland försöker man också lyfta fram religiösa som dumma, bakåtsträvande, som tror på gamla sagor och liknande. Men om ni kollar på internet, en enkel googling liksom. Hur många av världens befolkning är ateister? Alltså så här rå-ateister. De tror på ingen gud alls. De är otroligt få. Jag tror vissa säger 5% eller någonting sånt. Yani, folk är i majoritet troende. Tror på någonting, sen tror de kanske fel. Men att inte tro på någonting alls är inte alls en norm. Hänger ni med? Och inte heller ett tecken på att man skulle vara intelligent eller utvecklad eller någonting sånt. Många av de negativa, vad kan man säga, spår vi lever i idag är från just ateismen. Kommunismen och nazismen och liknande saker baserade på rasbiologi, evolutionsteorin och Charles Darwin och liknande. Så att säga krig kommer från religionen, det är också batel. Nej, ateismen har orsakat den största döden i den här tiden vi lever i. Det är miljontals människor dött på grund av kommunismen, på grund av nazismen och liknande saker. Så ett jätteviktigt argument då man ska prata med en person om just det här med Guds existens. Att du vet innerst inne att det finns en Gud. Så han pallar inte bry sig, han vill leva livet, han vill, men han vet innerst inne att det finns en Gud. Och det är den fitran man ska försöka nå i människan. Väcka den här. Och vissa, de kommer att säga såhär, okej, men jag tror på något. Eller hur? Han är så här agnostik, jag tror på något. Alltså, säger han så, då har du någonting bra att utgå ifrån. Vad är det här någonting? Och vad vill denna skapare från dig? Varför satte han dig på jorden? Satte han dig utan mening och så vidare? Och till slut går det att sålla bort alla andra religioner och endast islam är kvar. Det enda logiska alternativet. Och författaren, han säger här i Sheikh Ibn Kathir att det har kommit många hadither om hur Allah subhanahu wa ta'ala tog ut Adams barn från hans ryggrad, alltså Maryam ryggraden. Och hur han delade dem till höger och till vänster. Och i vissa av dessa hadither och athar att de fick vittna att Allah är deras herre. Det finns jättemånga hadither om hur Allah subhanahu wa ta'ala tog fram alla våra själar då han skapade Adam. Okej? Okay? Så era själar är gamla. Och de tog ut från Adams rygg. Alltså barn tog ut från hans barn och deras barn och deras barn och deras barn och så vidare. Och vissa hadith nämner att vissa fick gå till höger och vissa fick gå till vänster och vissa var lyste och vissa var mörka, en kuffar, troende och så vidare. Och ödet bestämdes vilka som är bra och vilka som är dåliga och vilka som ska få vad och så vidare. Det finns många hadither om detta. Och i vissa av dessa hadither och vissa athar nämns det också att de fick avlägga det här vittnesmålet om att Allah är deras herre, de ska endast dyrka Allah. Och en av de starkaste hadither i detta ämne är en hadith som nämns i Musnad ibn Ahmad och även i Bukhari. Att Anas radiyallahu anhu sa att profeten a.s. sa att Allah kommer att säga till en person som har det minsta straffet i elden. Allah kommer att hämta en icke-troende som har det lägsta eller minsta straffet i elden på domedagen. Och då kommer Allah att säga till honom: om du ägde allt på jorden, skulle du då idag köpa dig fri från straffet? Och då säger mannen: nej, ja, alltså självklart. Och då så säger Allah: jag ville någonting enklare från dig än detta. Då jag tog ut er från Adams rygg, så ville jag från er att ni inte skulle dyrka någonting annat i mitt ställe. فَأَبَيْتَ إِلَّا مَنْ تُشْرِكَ بِي. Men du trotsade och insisterade på att dyrka någonting vid min sida. Så här var nämns, Allah kommer då att fråga denna kafir på domedagen: Jenny, skulle du, om du hade allt på jorden, allt guld och silver, alla rikedomar, idag köpa dig, befria dig själv från straffet, om du hade den möjligheten? Och mannen säger självklart: ja, alltså, vem vill till helvetet? Och då säger Allah att jag bad om någonting mycket enklare. Och det här är el-mithal. Att då han tog ut Adams barn från hans rygg, alltså oss, så fick han oss att vittna om att endast han ska dyrkas. Och det här är återigen el-fitra. Att vi har, det ligger någonstans där bak. Att vi ska dyrka, det här är rätt. Det känns rätt. Förstår ni? Och att inte dyrka Allah och dyrka statyer och förneka Allah, det här känns fel. Så Allah säger då att du avlade det här luftet att endast dyrka mig och att inte begå kyrk. Men du insisterade på att göra kyrk. Subhanallah. Och i vissa hadither också så nämns det att profeten a.s. sa att Allah tog det här avtalet med människorna vid Arafah. Vet ni var Arafa ligger? Var ligger Arafa? Va? Mekka, precis. Och vad gör man i Arafa? Hajj, precis. Att Allah azza wa jalla tog det här avtalet med människorna i Arafa. Att de då spreds ut. Och Allah sa då till dem: alestu bi rabbikum. Som i den här versen. Qalu bala. Och människorna säger då: jo, du är våran herre. Shahidina. Vi vittnar om detta. Sen har han nämnt många, många hadither om vad som hände. Ser ni hur många sidor här? Ja. Så, precis. Så att människorna inte ska komma på domedagen och säga: om detta var vi omedvetna. Eller vi följde våra förfäder. Det finns två tafsir på den här versen som vi nämnde. Den som jag nämnde här och som vissa av Salaf håller, att människan fick då vittna om att endast Allah ska dyrkas. Och andra säger att det här som här nämns är att det här är någonting Allah skapat i varje människa. Det betyder nödvändigtvis inte bara att det skedde just vid den här stunden då Allah tog ut själarna från Adams rygg. Och de nämner argument på detta. Men i slutändan, var det då eller var det senare, så är det, yani, de lärde överens om att det här är en egenskap Allah har skapat i människan, baserat på den här versen. Att endast Allah ska dyrkas och att man inte ska sätta någonting vid Allahs sida. Varför? För att folk inte ska komma på domedagen och säga att vi var ovetande. Är ni gafil? Jag visste inte. Du visste någonstans att du har grubblat över livets mening någon gång. Du vet att det finns en Gud. Du har kollat på naturen. Även om du inte sagt det till någon, du vet att det finns en Gud. Eller vi följde våra föräldrar. Jag tror Ibn Qayyim som här nämner, eller så var det Sa'di, att det här är två av de vanligaste orsakerna till att folk går vilse. Vad är det för någonting? El-ghafla, en el-jahl. Okunskap, att inte veta. Att inte veta bättre. Och två, ett taqlid. Att man följer blint. Du följer dåliga människor blint. Förfäder, eller generellt. Även idag vi har tyvärr. Vi har muslimer som tillskriver sig islam och följer avvikande grupper och sekter. Om du frågas varför, han säger med min sheikh så. Vem är jag att trotsa sheikhen? Vem är jag att ifrågasätta sheikhens bevis? Eller hur? Jag är okunnig, han är kunnig, han är från Allahs awliya. Och så vidare. Så ett taqlid al-a'ma, den här yani blinda följandet av individer, inte bevis, individer. Alltså inte profeter utan folken i lärda eller personer eller vem det var eller förfäder. Är en sak som får folk att avvika från sanningen. Och det här nämner alla ofta i Koran. Att om du frågar dem så säger de vi följer bara våra föräldrar. Ska vi avvika från föräldrarnas väg? Som, vem var det? Abu Talib sa på dödsbädden. De sa till honom ska du lämna dina förfäders religion. Och så han valde kufr. Han valde att följa sina förfäder. Subhanallah. Och det här är inte en ursäkt hos Allah Azza wa Jalla på domedagen. Som vi nämnde innan i den här suran. Yani innan berättelsen om Al-Araf. Att då folk kommer att förbanna dem i helvetet och säga det var de som vilseledde oss. Och då kommer de att säga vi har inte gjort någonting. Vi bara kallade på er, ni var dumma nog att ni följde oss. Och så vidare. Så att de här två sakerna är väldigt essentiella eller grundläggande när det kommer till varför folk halkar. Okunskap. Och att man följer dåliga människor blint. Vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion, vilket är på torsdag. Och som jag sa inshallah två lektioner till sen är vi färdiga. Barakallahu lakum. Och nasa Allah azza wa jalla yaj'ala hadha al-ilma hujjatan lana wa la alayna. Amin. Och om någon har fråga så ahlan wa sahlan. Även på Instagram. Ni är välkomna att ställa frågor. Tjur, ni ser trött ut. Va? Eller är det som när man har tagit en paus från gymmet och kommer tillbaka? Man är svag. Ja. Ovana är dags.